CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PWC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PWC.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Vad skulle du göra om du hade 4 miljarder kronor?
Jag skulle kanske typ så här, alltså 4, det är ändå mycket pengar. Jag skulle tror jag så här starta en välfärdsstat, typ så här Gibraltar. Gibraltars statsbudget är typ 4 miljarder kronor.
Gibraltar finns ju redan.
Ja, jag vet, men man kan ta över en ny ö då och liksom sätta upp ett skola, vård, omsorg på en ny ö som jag liksom fixar på något sätt.
Okej, okay, ja, ganska bra idé. Man kan ju också köpa en tavla för 450 miljoner dollar.
Gibraltar eller tavla, alltså det är mina två val.
Ja, alltså det var ju en Da Vinci-tavla som såldes för 450 miljoner dollar förra året. Och det är nästan 4 miljarder kronor. Salvatore Mundi heter den. Den föreställer Jesus och är världens just nu dyraste tavla.
Får man se den eller?
Ja, jag har skrivit ut den här. Här kan du få se.
Det är typ, han liksom håller någon slags kristallkula typ. Den var ju fin så här. Ja. Jag tror ändå jag väljer Gibraltar. Hur som helst. Det här är liksom inte första gången man har talat om en dyr tavla. Även om den här ju var exceptionellt dyr, måste jag säga.
Nej, så här långt inget nytt. Men visst kan man tänka sig att den inte hade kostat så mycket pengar om det inte hade varit en Da Vinci?
Det kan man absolut tänka sig.
Och då känns det ju extra viktigt att man vet att det är Da Vinci som har målat den.
Men det vet man väl, eller? Eller vet man inte det?
Alltså, med den här tavlan så säger man att man är säker på det. Men frågan är ju om man kan vara helt säker. Det var ett tag sedan Leonardo da Vinci målade sina tavlor. Han dog ju alltså 1519.
Alltså innan vi hade Vasa 1 i Sverige.
Exakt.
Okej, men vi ska kanske inte lägga oss i för mycket kring den här Jesu-tavlan. För idag handlar Kapitalet om jakten på sanningen om en annan tavla. Som skulle kunna vara värd miljoner.
Eller också är den värd ungefär vad ramen kostar.
Och om det överhuvudtaget går att vara säker på vem som höll i penseln för 400 år sedan.
Jag heter Gunnar Harrius.
Och jag heter Åsa Secker. Den hänger ju här bakom oss.
Ja.
Vill du beskriva hur den ser ut?
Ja, hur ser den ut då?
Jag har alltså varit hemma hos en person. Vi kan kalla honom för Peter.
Vi kanske bara ska förtydliga att han inte alls heter Peter.
Nej, han heter någonting annat egentligen. Men eftersom att det här handlar om en tavla som han har, som skulle kunna vara väldigt värdefull, så kallar vi honom för Peter.
Så inte han blir liksom utsatt för någon slags utpressningsförsök eller någonting.
Exakt, exakt.
Ja, den här tavlan i alla fall. Så här beskriver Peter den.
Så det är en filosof som står och tittar in i en spegel. Och så ser man ett ansikte i spegelbilden. Och så är han klädd, fattigt klädd i en mantel med lite, som är trasig, lite hål i till och med. Och man ser på händerna att det är ganska grova händer. Och ansiktet i spegelbilden ser också lite grovt ut. Sådär. Och sen nere i ena hörnet så är det en dödskalle och en bok. Och det där symboliserar ju döden, livet och visheten i princip, den här boken. Så, ja.
Tycker du om den?
Ja, jag tycker jättemycket om den.
Den här tavlan som Peter gillar, alltså grejen med den är att den kanske är målad av Caravaggio.
Det finns tydligen rätt många tolkningar av just det här motivet. Peter tror att det är ett självporträtt av Caravaggio och att Caravaggio var rätt uppgiven och deppig när han målade just det här.
Men den här tavlan som eventuellt är värd massa pengar, hur fick Peter tag i den?
Ja, men han har ärvt den av sin farfar.
1927 köpte han den.
Och Peters farfar, han gillade i och för sig den här tavlan, alltså han tyckte den var fin och så. Men det var inte bara därför han köpte den, eller det var kanske liksom inte alls därför han köpte den.
Han trodde det var en Caravaggio. Mm. Han tänkte, jag köper en Caravaggio. Det tänkte han, absolut.
Vet du vad han betalade?
Nej, det vet jag inte.
Caravaggio, ska vi ta snabb repetition på den kanske? Mm,
jag kan allt om Caravaggio nämligen. Absolut, vi kör en snabb uppfräschning. Allt vi vet.
Italiensk konstnär, barockmålare, född i Milano 1571.
Dog på Porto Ercole, en liten ö vid den toskanska kusten. Så trevligt verkar det vara. 1610 dog han, så han var inte så gammal.
Hans död var rätt dramatisk faktiskt. Han hade rymt från fängelset på Malta, härjat runt i 2 år och försökt ta sig tillbaka till Rom. För att han hade fått höra att påven funderade på att benåda honom. Men han råkade såklart ut för en massa saker på vägen och hittades död på den här lilla ön. 3 dagar senare så benådas han av påven, såklart. Man kan ju sammanfatta det som att han var lite av en bad boy, sin tids rockstjärna kan man säga. Han målade mycket heliga personer, fast med modeller från gatan. Rätt kontroversiellt.
Mm, man kan tänka, det är kul liksom, tanke att man är en så här rockstjärna bad boy när man målar heliga personer. Men man får inte glömma att det här är liksom 1500-talet vi pratar om.
Exakt. På National Galleries hemsida så beskriver de honom så här: arrogant, rebellious and a murderer. Caravaggio's short and tempestuous life matched the drama of his works. Det säger allt, känner jag.
Okej, vänta. Murderer? Men mördade han?
Ja, eller han mördade en person som heter Ranuccio Tommasoni.
Snyggt.
Ja. Länge så tror man att det var i ett bråk efter en tennismatch. Men de senaste rönen handlar mer om att det var över en kvinna.
Okej. Petrans tavla då? Hans farfar var övertygad om att det var Caravaggio som hade målat den här. Och det skulle betyda att den är sjukt gammal. Men också att den är värd rätt mycket pengar.
Rätt mycket känns ju som årets underdrift. Som ett exempel, det finns en Caravaggio på Museum of the Order of St. John i London. Den är värderad till 10 miljoner pund. Alltså 114 miljoner kronor.
Okej, jag står fast vid rätt mycket ändå. Okej, men det är ändå liksom inte svårt att förstå att Peter är intresserad av att ta reda på om hans farfar hade rätt här. För det har liksom inte varit självklart att man kan lita på vad hans farfar har sagt om sina tavlor.
Ingenting av det har varit självklart. Och rätt många, ja, därför att det var osannolikt helt enkelt att det skulle varit de konstnärer som han då ansåg att han hade köpt. Det fanns Rubens och det fanns Giorgione och de har inte visat sig vara det. Så att då skulle man ju kunna tänka sig att den här inte heller är det.
Så Peter har haft den här tavlan ganska länge och typ tänkt att ja, farfar trodde att det var en Caravaggio, men det lär ju inte vara.
Som man tänker.
Och så har han inte funderat supermycket på det. Förrän en dag. När telefonen ringer.
Det var en man från Malta som ringde upp mig.
Vad den här mannen från Malta sa till Peter efter det här. Kapitalet sponsras av SPP, pensionsbolaget, och det handlar om ITP.
Exakt, kort repetition. Eller?
Ja, du lärde mig förra veckan att på 70-talet så var det så att arbetsmarknadens parter bestämde att alla tjänstemän ska ha en tjänstepension. Och man kom då överens om vilka villkor som skulle gälla, och så kallade man den här pensionen för ITP. Och är det så att man är tjänsteman i ett företag med kollektivavtal, då har man förmodligen ITP, alltså man har förmodligen den här pensionen.
Minne som en elefant.
Ja, otroligt.
Ja. Har man den här pensionen, ITP, då kan man ju också påverka den. Vart femte år så gör man då nämligen en enorm upphandling. Mm. Det är Collectum som gör det, också sånt här namn som man hör ibland. Mm. Där olika pensionsbolag kan ansöka om att få förvalta de här pensionerna. Det rör sig om miljardbelopp som betalas in i det här systemet varje år. Ju. Mm. SPP är ett av bolagen som valdes ut senast, nu i fjol. Och sen kan ju då pensionsspararna välja vilket av de här pensionsbolagen som då får äran att ta hand om pengarna.
Okej, varför gör man det på det här sättet då?
Upphandlingarna, det går ju ut på, för liksom, man hade kunnat tänka sig att det är bara typ en pensionslösning som man kör liksom i 100 år.
Ja.
Men jag tror att man gör det för att man vill liksom kvalitetssäkra de här olika alternativen, man vill ha lite konkurrens, och så förhandlar man också fram stora rabatter så att pensionsspararna ska, ja, men typ spara pengar genom att avgifterna blir låga.
Man kommer med ett anbud i princip, och så att det ska bli så bra som möjligt för spararna.
Exakt.
Och då har man såklart valt SPP som är en av anbudstagen.
Det har de gjort.
Ja, självklart. Ja. Ja.
Det är SPP jättestolt över, för det är typ en, det är en rätt snårig upphandling.
Ja, men det förstår jag. Ja. Okej, och så gör man då ett val.
Precis. Vill man kolla på det här så finns det en relativt ny sajt som heter avtalat.se som har satts upp då för att liksom av branschen för att göra, hjälpa folk att typ förstå ITP, bland annat ITP, bättre. Och där kan man gå in och se hur den här ITP-pensionen är placerad. Och så kan man göra egna val. Och idén är att hälften av pengarna alltid kommer ligga i det som heter traditionell försäkring. Vi gjorde ett avsnitt ganska nyligen om traditionell försäkring.
Mm.
Det heter världens bästa sparform, frågetecken.
Mm.
Den andra halvan kan man också ha en traditionell försäkring eller placera i det som kallas för fondförsäkring. Men grundtanken är att man helt enkelt får bestämma själv hur de här olika halvorna ska, vem som ska ta hand om dem.
Mm.
SPP var ju som sagt då ett av fåtal bolag som valdes i den senaste upphandlingen, så de finns med som alternativ både med en traditionell försäkring och med fonder då.
Kanon. Om man vill läsa mer om det här, kolla hur ens ITP är placerad och göra förändringar. Vad heter sidan, sa du?
Avtalat.se.
Toppen. Vi säger tack till SPP som vill göra dig som lyssnar mer medveten om hur otroligt viktig pensionen är för dig och din framtida lön, men också som en positiv kraft i samhället. Och så är det också så att SPP möjliggör din favoritpoddkapitalet, så det säger vi tack för.
Ja, det är jätteviktigt.
Det är också en positiv kraft i samhället. Ja. Verkligen. Tack SPP.
Tack.
Peter har alltså en tavla som han har ärvt och som hans farfar har påstått är målad av 1500-talskonstnären Caravaggio. Peter är inte lika säker och har inte funderat så mycket på det här. Men så ringer telefonen.
Det var en man från Malta som ringde upp mig och som sa, jag vet att du har den där tavlan.
Och Peter undrar såklart hur den här mannen från Malta har lyckats ta reda på det. Och det har han ett bra svar på. Men vi skippar det så vi inte avslöjar för mycket om Peters identitet.
Mm. Men så säger den här mannen från Malta.
Jag vill komma och titta på den där. För att jag är Caravaggio-expert. Och Caravaggio, han levde ju sina sista år på Malta. Och den här mannen var från Malta.
Okej, kan vi stanna upp i en halv sekund bara och ta in vilken knäpp grej det här är?
Det är sinnessjukt. Alltså, tänk att du har en tavla hemma på väggen och så plötsligt från ingenstans så ringer någon snubbe och säger att han är Caravaggio-expert och är superintresserad av just den här tavlan. Alltså, jag hade typ inte vågat titta på den här tavlan för att jag hade liksom varit så rädd för att den ska så här börja vittra framför ögonen, att min blick är för stark eller någonting.
Ja, men verkligen. För jag menar, om det är en Caravaggio, alltså då snackar vi life-changing. Men Peter är lite coolare än vad du och jag kanske skulle ha varit i en sån här situation.
Ja, vad spännande. Så jag åkte ner och hämtade honom när han kom på Skavsta.
När den här maltesiske mannen får se tavlan så tycker han att den är väldigt fin.
Så sa han, du måste restaurera den och så måste du undersöka. Låt oss göra en undersökning av tavlan. En riktig undersökning, genomlysning och titta på vad det är för färg och för duk och... Ja, så det gjorde jag det.
Alltså det var inte Peter själv som restaurerade den. Det är såklart proffs som ska göra det. Så han skickade tavlan till Italien.
Så måste man först ansöka om utförseltillstånd. Och sen så måste man ju se till att skicka ner den på ett bra sätt. Och sen så arbetade de med den där nere. De hade den väl där nere i ett år tror jag, i Florens var de.
Kort parentes här, för att få föra ut gamla kulturföremål, alltså typ tavlor som man tror är över 100 år gamla, så måste man ha ett utförseltillstånd. Och det ansöker man om genom att fylla i en blankett på 3 sidor som sen ska skickas in till Riksantikvarieämbetet som sen ska fatta beslut. Superjobbigt helt enkelt, men Peter fixade det här och så skickades tavlan ner till Florens där den skulle restaureras och undersökas. Här skulle man ju vara relativt nojig över att restaureringen skulle bli fel. Alltså det kanske är lite väl mycket katastroftankar kring det här, men alltså jag skulle bli helt tokig över det här.
Ja, men verkligen. För man, då kan man ju behöva påminna sig själv om att den här tavlan skulle kunna vara värd cirka 100 miljoner kronor.
Ja, och att en liksom dålig restaurering skulle kunna liksom gör att talen var
100 miljoner kronor gone.
Ja, exakt.
Men man blir ändå också lite nyfiken på hur en sån här restaurering går till, tycker jag. Så jag tänker att det förtjänar ett litet sidospår.
Nu står jag utanför, tror jag. Perfekt, tack, hej.
Så jag åkte hem till Billy Höök.
Billy Höök heter jag och jag är målerikonservator.
Billy har en väldigt fin liknelse som han brukar använda för att förklara för sådana som dig och mig vad skillnaden mellan att konservera och restaurera är.
Att konservera är liksom... Jag brukar jämföra med för folk som inte vet för så här, att trycka på paus. Om du tänker en så här CD-spelare med en meny, då trycker man på paus. Man liksom stannar upp nedbrytningen. Medan att restaurera så trycker man, då vill man spela spåret en gång till. Alltså då tar man tillbaks målningen till ett tidigare skick på något vis. Liksom. Alltså väldigt förenklat nu. Men det
var väldigt intressant.
Ja, och sen så har man begreppet renovera, det används kanske inte så mycket i min bransch, men liksom i angränsade byggbranschen och sådär, att många kan ha svårt att skilja på en renovering och en restaurering. Men renovering, då gör man om. Det är liksom inget antikvariskt.
Då spelar man in en ny skiva.
Helt, ja. Eller gör liksom om exakt allt liksom.
Och Peters tavla, den ska alltså restaureras, inte renoveras, viktig skillnad. Man tror ju alltså att den är rätt gammal och som Peter uttrycker det så har folk genom åren kanske tyckt att den sett lite schabbig ut och så har de försökt fixa till det.
Och jag kan säga att den här tavlan någon gång på 1800-talet, då satte man den, då tog man av ramen, den gamla originalramen, och sen så satte man den i en ny spännram och för att få det där att hålla bättre så limmade man på ytterligare en duk. Och då komprimerade man, när man limmade så komprimerade man dem där, vilket var rätt synd, för då blev en del penseldrag och sånt där så att säga försvann då vid den restaureringen.
Okej, här behöver vi lite så översättningshjälp av konservatorn Billy, tror jag.
Om då den här duken som man lägger på reagerar på luftfuktighet och temperatur på ett annat sätt än vad originalduken gör, så kan den få originalduken också börja röra på sig på ett sätt som skadar färgskiktet.
Och det här betyder alltså?
Fibrerna i duken reagerar ju på, de sväller och krymper. Och det har mycket på hur tjocka de är, vad är det för textilfiber och sånt liksom. Hur de är uppspända, alltså många faktorer som påverkar hur det rör på sig.
Det är tydligen också rätt vanligt att man liksom målar på en tavla i något slags försök att bevara den. Alltså typ bättra på färgerna. Eller försöka se till att färgerna inte släpper. Det går inte alltid jättebra.
Nej, det mest kända exemplet kanske är den här tavlan i en kyrka i Spanien som föreställde Jesus. Och så var det någon sån välvillig restaurator som försökte fixa till den här genom att liksom så fylla i färgen. Och istället blev då den här supervackra, typ 500 år gamla Jesu-tavlan, den berömda Jesus-apan.
Den har inte undgått någon.
Nej, den är så himla ful verkligen. Jag älskar den där tavlan. En kul grej med den tavlan är att den liksom har räddat den här staden som det finns. Det är en liten, pytteliten stad som heter Borja som så här verkligen var typ på ruinens brant. Det liksom gick jättedåligt för den här staden. Och på grund av den här tavlan så har det kommit hit skitmycket turism och så här, den verkligen blomstrar. Så, men liksom, det här kanske inte är någonting man kan räkna med ska hända om man gör en dålig restauration.
Ändå fint. Slutet gott, allting gott.
Ja.
Är man konservator som Billy så stöter man ju såklart på verk som kanske inte har restaurerats superbra.
Men hur ofta har det hänt att du har tittat på något och så bara, men vad i helvete, varför gjorde de så där? Och bara, jag önskar att de inte hade klistrat på den extra duken.
I regel alltid. Nej, men det är faktiskt väldigt ofta och det är någonting som man som konservator nog hela tiden går runt och tänker på själv. Att så här, alltså man lever i någon tro om att vi är ju liksom längst fram i utvecklingen av konservering och att det vi gör är det bästa vi kan göra. Och så är det väl säkert på ett sätt. Men man går också alltid runt med så här, oh, undrar hur man kommer se på mitt jobb om 50-100 år eller kanske bara 10, jag vet inte. Men det är också väldigt viktigt att tänka på för att det är ju någon sån här gyllene regel inom konservering att så här, man ska göra så lite som möjligt.
Slut på konserveringsstickspår, tillbaka till Peters tavla. För den lyckades man restaurera där nere i Florens. Och samtidigt som man gjorde det så gjorde man också massa så här undersökningar för att försöka få reda på vem som har målat den helt enkelt.
Och till saken hör ju att när man försöker verifiera en tavla så är det är liksom två saker som man måste göra. Dels så är det ju den tekniska undersökningen, alltså ta reda på om typ färgerna och duken och allt sånt där stämmer med tiden. Alltså det kan inte vara färg som bara fanns på 1800-talet om den ska vara målad på 1600-talet. Och sen vill man ju ta reda på lite mer om tavlans historia. Alltså vilka ägare den har haft. Och det där vill man ju kunna spåra så långt tillbaka som möjligt såklart. Och det har Peter gjort.
Så man hittade den alltså 1689 finns den beskriven i drottning Kristinas sammanställning av drottning Kristinas tavlor i hennes dödsbo. Och sen gick den över till någon som heter Odeschalka. Inte hur det uttalas. Odescalchi. Kan du italienska?
Nej, jag
chansar. Odescalchi, det tror jag stämmer. Och sen så såldes den alltså till hertigen Orléans 1721. Och sen så hamnade den på någonting som heter Lyceum 1798.
Vad är det för något?
Ja, det kan jag inte svara på. Men där finns den i alla fall omnämnd. Och sen så hamnade den i England hos den här Edward Cox. Och sen så står det bara private collection 1852. Där finns den beskriven i den här boken, Elisabeth du Guy-Trappé. Jag har inte följt upp det här själv. Och sen så 1915 så köptes den av någon som heter Claes Levin.
Och sen köptes den alltså av Peters farfar och nu har Peter den. Och när man tar reda på allt det här, då letar man ju i arkiv och dokument såklart. Men också i auktionskataloger, alltså kataloger där man har listat verk som ska säljas på auktion.
Mm. Och i en av de här auktionskatalogerna från 1700-talet, som Peter faktiskt också har hemma hos sig, så listas alltså en tavla som ser nästan precis ut som Peters. Men det finns en stor skillnad. En skillnad som kan vara värd hur mycket pengar som helst. För på bilden i katalogen så ser man 2 tummar på den här personen som håller i spegeln.
Och på Peters tavla så ser man 1 tumme. Betydelsen av försvunna tummar efter det här.
Kapitalet sponsras av Kala.
Ja, vi pratade lite om bilar här på redaktionen.
Ganska mycket faktiskt. Jag upplever inte att varken du eller jag är så här hyperbilintresserade, men vi pratar om bilar jämt ändå.
Det är kul med bilar.
Det är kul,
ja. Carla har ju skapat, skulle jag säga, standarden för om man köper och säljer bilar på nätet nu för tiden. Men om jag bara får säga först vad de gör. Carla säljer och leasar begagnade elbilar och laddhybrider på carla.se. Alltså en helt digital köpupplevelse.
Mm.
Och de har gjort det med ett maniskt fokus på vad en bilköpare faktiskt behöver. Alltså jag har ju själv stått på olika parkeringsplatser och sparkat på däck och sånt. Det har alla
jag
människor.
Jag med.
Jag gjorde en intervju med en av grundarna, Patrik Illerstig, i vår andra podd, Marknaden, daterad 25 mars, om man vill lyssna. Men där berättar han hur de kom in i det här liksom lite från vänster för att försöka bara återuppfinna hela grejen med att köpa en bil överlag, men framförallt på nätet.
Ja.
Och de har idag, vilket är, det är otroligt ska jag säga, 4,8 i betyg på Trustpilot. Över 600 betygsgivare då.
Mm.
Jag har sett många företagssidor på Trustpilot och det här är nog bland det bästa jag sett någonsin.
Mm.
Man kan ju sälja sin bil till Carla också. Man går in på carla.se, delar lite info om bilen och sen får man en gratis värdering och ett bud. Sen hämtar de bilen helt gratis i hela Sverige. Och så får man pengarna på kontot när de hämtar bilen.
Det här är ju det är någonstans motsatsen till att stå på en grusplätt i Haninge och gissa att man liksom låtsas veta vad en kamrem betyder, ja, eller hur sliten skulle kunna vara. Eller
ja, men det är precis så här det ska funka. Vi kommer höra mer från Carla kommande veckor. Men ska man köpa en ny bil eller sälja den gamla eller båda delar, gå in på carla.se, alltså carlamuseet.se.
Carlamuseet.se, stort tack till Carla.
Tack!
Peter har alltså skickat sin tavla till Florens. Där har de restaurerat den och så ska de göra alla de här undersökningarna. Och då är det ju en sak som han är särskilt nyfiken på, Peter, den här tummen.
Mm, för Peters tavla har 1 tumme. Katalogtavlan, som alltså är liksom beviset på huruvida den här är äkta eller inte, den har 2 tummar. Och nu ska Peter få reda på, har det någonsin funnits 2 tummar på sin tavla? Jag är riktigt supernervös nu.
På den här tavlan ifrån konstkatalogen, den gamla konstkatalogen från början av 1700-talet, där håller den här mannen, han håller i spegeln med två händer och man ser bägge hans tummar, både vänster hand och höger hand. På den tavlan som jag hade innan den skickades ner så såg man bara en tumme. Så det var ju en av uppdragen då till när de skulle renovera den här, och när de skulle genomlysa den, det var ju se, finns det en övermålad tumme där? För att i annat fall så är ju den här tavlan absolut inte den som finns i konstkatalogen. Och då när de genomlyste tavlan så hittade de den där tummen.
Vilken lättnad, då är det i alla fall inte liksom garanterat en fejk och han är liksom ett steg närmare en Caravaggio. Men liksom vad kom man fram till om man hållit på och undersökt och fixat med den här tavlan i liksom ett år? Vad är slutsatsen från experterna?
De sa väl ungefär som slutsats att det finns ingenting som direkt motsäger att det här skulle kunna vara en Caravaggio.
Och här tänker man ju, eller jag tänker i alla fall, okej, wow. Om superexperterna i Florens säger det finns inte någonting som säger att det här inte är en Caravaggio, då känns det som att nu bränns det ordentligt.
Ja, verkligen så.
Men när de har sagt det så lägger de också till.
Men om jag vore du så skulle jag nog sluta med efterforskningarna, för att innan du har fått det där till en Caravaggio så har du förlorat alla pengar. Ungefär så, inte riktigt så va? Men de sa ungefär att det kommer att bli... Ja, du kan lägga ner en förmögenhet på att få det till en Caravaggio och du kommer nog inte att lyckas med det. Så i slutet så har du ingen Caravaggio i alla fall och inte heller några pengar. Ungefär så.
Och sen tar det liksom stopp.
Vilken downer. Alltså jag är verkligen en besvikelse.
Samtidigt så kan jag känna att det finns en rimlighet i allt det här. Det är typ omöjligt att verkligen veta vem det är som har målat en tavla som är så gammal.
Ja, det finns ju inte DNA direkt. Det gör det inte.
Det här är Görel Cavalli-Björkman som bland annat har varit första intendent på Nationalmuseum i massa år.
Man kan ju säga att jag skriver om det i min bok.
Och boken hon pratar om här heter alltså Falskt eller äkta detektivarbete på museet.
Hur många Rembrandt-målningar det fanns då före ett visst årtal så fanns det kanske 800-900 och sen... I nästa publikation så blev det 600, 50 år senare. Och Rembrandt-gruppen har ju tagit ner det till omkring 300.
Det hon säger här är alltså att för ett antal år sedan så trodde man att det fanns runt 800 målningar av Rembrandt. Men så finns det liksom en särskild grupp av så här Rembrandt-experter i Nederländerna som har kollat närmare på alla de här tavlorna och kommit fram till att rätt många faktiskt inte är målade av Rembrandt.
Det är till och med så att det finns tavlor som liksom går lite fram och tillbaka. Det finns till exempel en tavla som såldes till National Gallery som en Rembrandt 1957. Jag försökte ta reda på vad de sålde den för att hitta inga siffror. Men 1969 så tyckte man inte längre att det var en Rembrandt. Så då klassades den som en målning gjord av någon av hans elever. Men sen 2014, då var den Rembrandt igen. Och nu kallas den helt enkelt för omtvistad. På National Galleries hemsida så står det Probably by Rembrandt.
Det här är jättekul, men det är också sjukt intressant.
Ja, men särskilt med tanke på att det säljs Rembrandt-tavlor för ja, men rätt många miljoner. Och det kokar ju ner till att ingen skulle betala så där mycket pengar om det inte var en Rembrandt. Och samtidigt så kan vi inte veta helt säkert vem det är som har hållit i penseln.
Nej, men samtidigt så är det liksom samma tavla. Och då undrar man ju såklart, hur kan det vara så här svårt? Alltså det är ju länge sedan, absolut, och liksom, det finns inga levande ögonvittnen. Men så är det en annan grej också. Det hjälper kanske inte heller riktigt att de stora konstnärerna på den här tiden, alltså typ 1600-talet, de hade ju massa assistenter. Till exempel så skulle Uppsala slott beställa ett gäng målningar av en nederländsk konstnär som heter Jordaens. Och brevväxlingen mellan honom och slottet finns kvar.
Men han skulle nog inte hinna göra dem själv, skriver han, utan han ska låta de bästa av sina assistenter göra. Ja, det behöver inte vara av konstnärens egen hand. Det var ju någonting som kom mycket senare. Alltså på den tiden så tyckte man inte det var lika viktigt, faktiskt.
Så ibland var det alltså assistenterna som målade, inte den kända konstnären. Och de är ju upplärda av konstnären, så de har liksom fått lära sig samma teknik. De jobbar i samma ateljé, så de använder samma typ av färg, samma typ av duk. Alltså allt det där som man kan titta på i en teknisk analys.
Och då kan man ju tänka att om assistenten har målat typ hela tavlan och sen satt det konstnären då, inom stationstecken, dit lite så här finishing touches och en signatur. Vem är det som har målat tavlan? Vems verk är det? Och då blir det liksom nästan en filosofisk fråga.
Alltså jag får lite svindel när jag tänker på det här. Och då är det för att jag är tillbaka på det här att det är fruktansvärt mycket pengar som en del av de här tavlorna säljs för. Och med allt det där i åtanke så är det kanske inte heller så konstigt om experterna har fel ibland.
Alla kan göra fel.
Ja, alla kan faktiskt göra fel. Även Görel visade sig. 2006 så var en tavla som skulle auktioneras ut i Uppsala. Det var en oljeskiss som man trodde var gjord av en av konstnären Rubens elever.
Och sen blev den plötsligt under auktionen så blev det diskussioner om att det verkligen var en Rubens. Och då skickade man bland annat till mig en bild och bad att jag skulle titta på den.
Men när de ringer Görel, då är det rätt tajt om tid och hon hinner liksom inte åka och kolla på den här tavlan i verkligheten. Så hon tittar bara på en bild som hon får skickad till sig på mejlen.
Och då sa jag, jag tror inte. Jag tror inte, jag tycker inte det ser ut som, du ser bilden här. Jag tyckte det liknade inte det som jag hade sett tidigare. Så jag var osäker.
Men det var en annan expert som var mer säker på att det faktiskt var en Rubens. Så den såldes som en Rubens för 16,6 miljoner kronor. Men det är faktiskt inte slut där. För 3 år senare så är det en konstexpert i Frankfurt som slår fast att tavlan är gjord av en av Rubens elever. Så då har den gått från att inte vara en Rubens till att vara en Rubens till att sen inte bara det igen. Och det här är alltså samma tavla vi pratar om.
Samma tavla. Så sen när Görel skriver sin bok, Falskt eller Äkta, så skriver hon att den såldes som en Rubens men sen visade sig inte vara det. Men nej, det är inte slut där heller. För strax innan Görels bok kommer ut, när den liksom ligger färdigskriven på förlaget men inte har getts ut än, då kommer ut en bok av några av världens främsta Rubens-experter.
Och det är ju uppenbart att det här är ju de största experterna på Rubens, för de jobbar vid Rubenianum i Antwerpen och de har gett ut verk av Rubens i flera volymer. Och här är just den här typen av målningar i den här boken och där finns den som en äkta skiss av Rubens. Och då får man ju mena att den samlade expertisen här har rätt.
Så om den här bedömningen nu ligger fast, för det verkar ju inte som att någonting någonsin kan vara liksom hugget i sten i den här branschen, så hade Görel alltså fel. Men det som är fascinerande är att det här är exakt samma tavla med liksom exakt samma penseldrag och ram och duk och färg och underskrift. Och den tavlan pendlar liksom miljoner och åter miljoner kronor i värde fram och tillbaka beroende på vad någon säger om den. På ett sätt så tycker jag att det här påminner om aktier. Alltså aktier när det är som sämst i någon slags bisarr yra eller krasch. Att så här, folk bara slänger ur sig massa grejer omkring vad det här företaget borde vara värt. Och det bara liksom skjuter i höjden eller totalt dumpas beroende på vad bara någon typ råkar säga.
Ja, men att saker är värt något bara för att folk säger att det är värt något helt enkelt.
Exakt. Men i alla fall, Görel skrev fel i sin bok och det känns ju lite jobbigt såklart.
Såklart. Men oftast så har hon rätt faktiskt. Som en gång, ja, det här är lite av ett till stickspår. Men det är en så bra historia. Vi kan liksom inte med gott samvete undanhålla den för lyssnarna. Det var rätt länge sedan, när Nationalmuseum fortfarande hade såna där öppna mottagningar. Alltså typ som Antikrundan, fast utan kameror. Man fick liksom komma till Nationalmuseet med sin tavla och bara, är den här värd något?
Och de bara, ja eller nej.
Ja, exakt. Och då kom det in en kille och sa att han ville hjälpa en kompis att försöka verifiera en målning som han också trodde var just en Rubens.
Alltså vad är grejen med Rubens? Har alla en tavla som kanske är en Rubens? Har du en tavla som kanske är en Rubens?
Svar nej. Men i alla fall, när Görel kollar lite närmare på den här tavlan så tycker hon att det är rätt mycket som stämmer.
Sen så kollade jag i litteraturen och den fanns ju med som ett verk som ägdes av Prado-museet i Madrid. Och jag, till min förvåning då, så såg jag ju liksom att varenda streck och varenda, om jag kollade med förstoringsglas och sådär.
Eller rättare sagt, allt stämmer.
Och då ringer hon såklart till en kollega på Prado-museet och då säger de att just den tavlan har blivit stulen från ett litet museum vid kusten som den var utlånad till.
Och Nationalmuseum får inte behålla den här tavlan för det är liksom inte deras, men de polisanmäler ju såklart det här. Och eftersom att det är flera länder inblandade så kopplas Interpol in efter ett tag. Och till slut så får man tag i den här tjuven och i tavlan. Men tjuven är inte dum. Han skaffar sig en bra advokat. Ja, det är Leif Silbersky. Och han lyckas få sin klient friad i första instans.
Därför att Silbersky hävdade då att måtten stämde inte med katalogen. Det var en halv centimeter. Och de hade ju inte kallat vare sig mig som vittne eller någon från Prado.
De lyckas alltså övertyga domstolen om att den här tavlan inte är samma tavla som har stulits i Spanien.
Men sen blir det en jävla cirkus. För ungefär samtidigt så ska Moderna Museet, som då hängde ihop med Nationalmuseum, de ska ha en Picasso-utställning och då ska de låna tavlor från Spanien. Men då säger Spanien, upp, 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 ni får inte låna några Picasso-tavlor förrän vi har fått tillbaka våran Rubens. Så då tas det här fallet upp i högsta domstolen och då kallar de såklart Görel som vittne.
De har till och med ritat av mig en tidningsartikel där jag sitter då mitt emot. Det var ganska ruggigt på något sätt. Men,
mitt emot tjuven.
Ja.
Och Görel har en plan för hur hon ska övertyga domstolen om att det här är samma tavla. Hon har nämligen tagit fram ett transparent foto av den här målningen som hon då har undersökt. Och så lägger hon liksom det här transparenta fotot över bilden i katalogen. Alltså bilden på tavlan som hör hemma i Spanien. Och då ser man att det stämmer exakt. Varenda linje, varenda penseldrag stämmer.
Då blir han ju fälld och fick ett års fängelse, tror jag. Jag kommer inte ihåg riktigt hur lång tid. Men han lyckades lämna landet innan han ansågs vara pålitlig. Så att han satt inte kvar i häktet, va? Utan han fick göra ordning sina affärer och så. Det hände väl ofta. Men då lyckades han smita ur landet.
Alltså det är liksom en helt orimlig bedömning att anse att en konsttjuv är pålitlig. Alltså även bland tjuvar känns det liksom som att konsttjuvar är liksom en särskilt opålitlig kategori.
Får man säga att det känns lite svennigt att så här, nej men vi litar på honom?
Jag antar det. Ja, det är väl svennigt då.
Men tavlan lämnades i alla fall tillbaka till museet, så att, det var ju bra.
Ja. Verkligen bra. Det här låter ju så himla mycket som liksom en film. Om en, ja, det är en film helt enkelt.
Ja, men det gör ju det. Och det är fler som har tyckt så. Det har gjorts en film om det här. Det finns en tv-dokumentär. Den heter The Art of the Heist. Den kan man kolla upp på YouTube.
It started as one of the most perfect art heists. Two Rubens sketches stolen in broad daylight from a gallery in Spain, leaving no clues.
Är Görel med?
Jajamensan.
And he wanted to know if he owned Rubens. I thought it must be a copy. It usually is.
Men Peters tavla då? Den som experterna i Florens sa att det liksom inte går att säga att det inte är en Caravaggio. Vad tycker Görel att han ska göra med den? Ska han liksom fortsätta med sina efterforskningar?
Jag skulle nog fortsätta av ren nyfikenhet.
Men Peter är kanske inte riktigt lika sugen på att lägga mer tid på det här.
Kan du leva med ovissheten?
Ja, absolut.
Men finns det ändå någonting som liksom skulle kunna få honom att fortsätta eller återuppta, eller vad man ska säga?
Ja, alltså det ska man ska aldrig säga aldrig. Om det kommer någon och säger att den där talan var spännande, skulle jag vilja utforska åt dig till exempel. Ja, då skulle man ju säga, det får du jättegärna göra.
Alltså det är lite antiklimax, för vi får liksom inga mer svar än så. Kanske så äger Peter en Caravaggio, kanske så gör han inte det. Det är helt enkelt ingen som vet. Men det återstår ju en fråga, en rätt viktig fråga.
Vilken fråga?
Ja, men alltså, det här handlar ju om tavlor som är värda många, många miljoner. För att de är målade av en känd konstnär för länge, länge sedan. Men i min värld så är liksom konstens syfte, eller vad man ska säga, att den ska vara vacker. Typ. Eller den ska ge något att titta på, man ska känna något typ.
Mm.
Och det här att vissa tavlor är värda ett mindre lands BNP, det kan kännas orimligt när man tittar på dem på grund av att de är inte så fina. Så vem är det som bestämmer vad som är fint? Vad är bra konst?
Ja, men jag menar, det är ju liksom, det finns ju all humaniora nästan utgår ifrån frågan vad är bra konst eller vad är konst eller liksom hur ska vi tolka konst. Men det är ju liksom såklart en sjukt intressant fråga. Och när man liksom kopplar in ekonomi i det dessutom så blir det ju, tycker jag, ännu mer spännande, för liksom priset sätts såklart av efterfrågan. Men jag kan typ känna att efterfrågan kommer av andras efterfrågan, om du förstår vad jag menar, snarare än utifrån kvaliteten på verket. Massa av de här tavlorna är såklart superfina. Men det finns ju också liksom tavlor som ganska många tror jag är överens om inte är så fina, men som är värda otroligt mycket för att folk har liksom, folk vill ha de här tavlorna för att andra folk vill ha dem. Ett av mina favoritkonton på Instagram, om vi får liksom ta in samtiden i det här, det är ett konto som heter Renoir Sucks at Painting, som bara så här supernyktert och liksom så här ganska torrt går igenom alla de sätt som impressionisten Renoir är dålig på att måla. Och de har rätt. Alltså så här, massa impressionister är jättebra, men Renoir är verkligen inte bra. Han ritar superfula ögon och jättefula... Alltså, han är bara inte skicklig.
Så bra konto. Alla måste gå in och kolla på detta. Men det är ju verkligen som att någon bara bestämt att det ska vara värt mycket. Och det här är ju inte bara vi som har funderat på. Surprise, surprise. Konservatorn Billy har också funderat en del på det här.
För det är så ofta jag ser konst av stora namn och så tänker jag att, men det här är ju kanske inte så bra. Men så inser jag att okej, men det är ju också mina referenser som bestämmer det. Liksom mina, liksom, min estetiska kompass eller min liksom, akademiska kompass som styr det där. Och så tänker jag, ja men okej, det, eftersom att nu Rembrandt då är så omåttligt populär liksom, så måste han gjort någonting bra, och det har han förmodligen. Han har säkert, eller han var ju banbrytande på sitt sätt. Renoir också. Men samtidigt så kan jag tycka att det blir konstigt där.
Alltså jag vet inte hur du känner, men jag håller med Billy. Det är lite konstigt det där. Och en liten del av mig vill bara typ ställa mig upp och ropa, kejsaren är naken. Men så är jag heller inte konstexpert. Men det tål att tänkas på, eller hur?
Det gör det verkligen. Jag kan väl känna att många av kejsarna och kejsarinnorna är nakna. Men jag tycker också att det finns konst som är värd jättemycket. Som kanske borde vara värd mycket för att det ändå är objektivt bra.
Eller?
Och då, om du går på typ Louvren. Jag känner inte att någon av tavlorna, jag kanske inte känner att någonting överhuvudtaget borde vara värt ett lands BNP.
Exakt.
Men jag menar, det finns ju ändå liksom tavlor som är...
Just tavlorna på Louvren är ju numera mer värda för att Beyoncé och Jay-Z har varit där och dansat framför dem.
Så är det verkligen också. Ja. Det ska man absolut ta med i beräkningen. Så den här liksom odysséen genom en 500 år tavlas gamla liv slutar i Beyoncé och Jay-Z.
Exakt.
Med det är Kapitalet slut för idag. Nästa vecka så kommer ett nytt avsnitt. Följ oss gärna på Instagram. Det heter Kapitalet. Åsa, tusen tack.
Tack.
Hej då.
Hej då.